CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Det är bara jag idag. För några somrar sedan, 10 om jag ska vara ärlig, så bodde jag i ett torp. Jag pluggade i Uppsala men hade flyttat hem till Stockholm över sommaren. Men istället för att bo hos min mamma, det kändes inte helt idealt, så fick jag hyra en liten stuga i skogen i Nacka, en förort till Stockholm. Det var ganska långt ut i Nacka också. Det var avskilt, det låg i ett naturreservat. Det var 3 kilometer till bussen. Det fanns el, men inget vatten. Det fick man hämta i stora tankar på andra sidan vägen. Jag jobbade på en restaurang inne i stan. Det var mest kvällar. Så att jag åkte in på eftermiddagen och kom hem sent på nätterna. Det var helt ärligt ganska drömmigt som sommar betraktat. Min säng var i en liten utbyggnad av stugan som var helt i glas. Så att när det regnade så låg man som i en biltvätt, typ. Och när det inte regnade så fanns det en uggla som brukade sätta sig på det där taket. Men i och med att jag jobbade så konstiga tider och det var så knöligt att ta sig till och från det här torpet, så var jag mest ensam på dagarna innan jag skulle jobba. Sjukt nog var det otroligt bra mobiltäckning just där den här stugan låg. Det måste ha stått en sån här mobilmast nära eller någonting. Så det jag gjorde hela dagarna, det var att lyssna på poddar. När man lyssnar på poddar 5 timmar om dagen, plus då resan till och från jobbet, så uppstår snart en oerhörd brist. De poddar man gillar att lyssna på tar snart slut. Man hittar kanske en ny podd. Men så blir man girig och så tömmer man lagret. Och till slut så står man där utan någonting att lyssna på. Det var den här sommaren som jag upptäckte att det under juni, juli och augusti nog bara finns en sak som kan erbjuda 5 timmars innehåll om dagen. Fotbollens silly season.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
Det här är introt till Sportbladets silly season podd. Silly season, för den som inte är insatt, är den delen av fotbollssäsongen då det inte spelas någon fotboll. Istället så värvas det fotbollsspelare. Och framförallt så pratas det om att det kanske kommer att värvas fotbollsspelare. Aftonbladet-podden blev inkörsporten. Men den räckte ju inte så långt heller. Snart hittade jag till engelska poddar. Jag pushade till och med min franska för att ta del av L'Equipes poddar. Och sen genom Twitter och bloggar så hittade jag till specifika lagpoddar som bara pratade om ett enda lags potentiella övergångar. Jag är, om det inte har framgått, fotbollsintresserad. Men det var inte bara därför som jag gick upp så himla mycket i det här. Att läsa om och lyssna på potentiella övergångar är ju ganska olikt att titta på en fotbollsmatch. Självklart intresserade jag mig mer för det här än vad jag hade gjort om det hade handlat om volleyboll eller någon annan sport som jag inte var intresserad av. Men jag tror att den huvudsakliga anledningen till att jag blev besatt handlade om att det är kul att lägga mentala pussel. Om man inte har koll på fotboll så har alla lag en plats i en imaginär näringskedja. Det blir extra tydligt under silly season. Svenska lag kan sälja spelare till danska eller holländska lag, som i sin tur säljer till tyska lag, som antingen säljer till ett av de två bästa tyska lagen, eller till Italien, eller kanske Spanien, eller England. I Italien finns det en egen hierarki, där de randiga storlagen, Milan, Inter och Juventus, kan köpa av alla, men de kan också skicka sina misslyckade spelare på retur till de mindre lagen. Och ibland är de här misslyckade spelarna de som blir de allra mest lyckade värvningarna. Ett Parma plockade upp en spelare som inte riktigt hade storlagsmentaliteten i sig, men som uppenbart har väldigt mycket talang. Man kan höra om en sån potentiell värvning, lägga pusslet och förstå att det här kommer bli bra. Men pusselläggningen är ofta hypotetisk också. Om West Ham har värvat en anfallare från Lyon så måste ju Lyon värva en ny anfallare. Var brukar Lyon hitta sina framtida stjärnor? Längre ner i Frankrike? Eller kanske i Belgien? Vem vann egentligen belgiska skytteligan i år? Det var en argentinare alltså, ja. Ja, Lyon har ju en historia av framgångsrika argentinska anfallare. Vi minns alla Lisandro López. Det här känns rimligt. Nu lägger vi pusslet. Också journalistiken kring fotbollsövergångar är fascinerande. Den följer sina egna regler. I princip alla tidningar, inklusive vanligtvis trovärdiga källor som The Guardian eller Der Spiegel, rapporterar liksom om allt, även de mest lösryckta ryktena. Det finns kändisar i det här ekosystemet. Personer som Tancredi Palmieri, Gianluca Di Marzio och de senaste årens otvivelaktiga transferkung Fabrizio Romano. Det här är journalister med skrämmande inside. Det finns spelare som har rapporterat om att Fabrizio Romano har vetat saker om deras framtida klubbval som deras fruar inte känt till. Det finns något extremt tillfredsställande i att se det här systemet med den satta näringskedjan och hur den bara funkar. De stora äter de små, men de stora måste också vara tillräckligt smarta för att utmanövrera de andra stora. Och en liten kan bli en stor om den äter upp sig tillräckligt. Rätt köp av rätt framtida storspelare kan skapa nya ekonomiska förutsättningar. Och gör man tre bra affärer till har man plötsligt klättrat ett par pinnhål och kan handla en annan typ av spelare. Men den här sommaren har någonting hänt. En ny aktör har etablerat sig på den här marknaden. Saudiarabien. Och Saudiarabien struntar totalt i den här näringskedjan. Om fotbollsmarknaden har varit ett ekosystem med gräs som äts av harar, vars ungar tas av rovfåglar, vars ägg äts av järvar som kan slitas i stycken när de råkar få en varg över ett byte, så är Saudiarabien en pansarvagn som kör in i skogen. De agerar på helt andra villkor än de andra djuren. De har inga naturliga fiender och de kan fälla allt i sin väg. Saudiarabiska lag har köpt i någon slags bakvänd ordning den brasilianska jättestjärnan Neymar, serberna Mitrovic och Milinkovic Savic, Fabinho, Mahrez, Sadio Mané, Koulibaly, Saint-Maximin, den sista från Newcastle, en klubb som Saudiarabien redan äger, Mandy, Brozovic, Henderson, Kessié och Karim Benzema, innehavare av titeln världens bästa fotbollsspelare. Där är 6 månader efter att de dessutom har köpt Cristiano Ronaldo, tidigare innehavare av den titeln. Men den här sommarens värvningar har inte handlat om fotboll, såklart. Eller inte bara om fotboll i alla fall. De här köpen är tecken på någonting annat. Någonting som faktiskt går bortom fotboll och också går bortom sportswashing. Alltså ett försök att tvätta sin image genom sport. Faktum är att köpen av alla de här spelarna kan vara en del i att försöka etablera en ny ekonomisk världsordning. efter det här. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otrolig.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så, Saudiarabien har på ett av de mer spektakulära sätten man sett gett sig in i fotbollen. Den saudiarabiska Saudi Pro League, motsvarigheten till den saudiska allsvenskan eller vad man ska säga, har slagit på stort. Tidigare har arabländerna mest varit en elefantkyrkogård dit avdankade storstjärnor har dragit för att tjäna en sista hacka. Men nu är det något annat. Dels är det fler spelare än någonsin, men det är också yngre spelare som fortfarande skulle kunna göra stora avtryck i de europeiska ligorna. Det här är också efter att Saudiarabien byggt sin egen pro-liga i golf, fått den att slå samman med den amerikanska och europeiska touren, se tidigare avsnitt av Kapitalet för det, och dessutom då köpt laget Newcastle United och förvandlat den från en anrik men kanske aningen loser-stämplad nordengelsk arbetarklubb till vad som nu håller på att bli en europeisk maktfaktor med up-and-coming-stjärnor som svenske Alexander Isak i laget. Och alltså, de flesta har ju vissa betänkligheter kring det här. Saudiarabiens track record vad gäller mänskliga rättigheter är ju inte fläckfritt. Mordet på journalisten Jamal Khashoggi brukar alltid lyftas fram när det gäller de fruktansvärda dåd som begåtts av den saudiska regimen. Homosexualitet är olagligt i Saudiarabien. kan ge dödsstraff. Det är en diktatur styrd av kronprins Mohammed bin Salman, MBS, och några mäktiga män i hans närhet. Inte sällan hans familjemedlemmar. Och när det pratas om Saudiarabien och sport, kanske framförallt nu på slutet med fotbollen, så sägs det ofta att det här är sportswashing. Det är ett sätt för Saudiarabien att bättra på sin image för att få oss att glömma bort alla de här vidrigheterna och istället tänka på hur bra Karim Benzema är på att göra mål på en touch i straffområdet. Och jag har alltid tänkt att det här, det är inte helt rimligt. Visst, jag bor i en väldigt skyddad del av världen där man ofta kanske tänker lite mer progressivt inom massiva citationstecken än vad man gör på andra platser. Men jag menar, så här funkar det väl ändå inte. Jag har aldrig tänkt så mycket på hur hemskt det är i Saudiarabien som jag gör just nu. Jag vet plötsligt saker om palatskuppen 2017 och om Mohammed bin Salmans kusiner. Så när jag stötte på en person som sa att visst, det här är lite sportswashing, men det är också något annat, då blev jag väldigt nyfiken.
My name is Stanis Elsborg and I'm a senior analyst at the initiative Play the Game.
Stanis Elsborg är idrottshistoriker, han är dansk, och Play the Game är ett mer än 25 år gammalt initiativ som jobbar för demokrati och transparens i internationell sport. Och är man intresserad av demokrati och transparens i internationell sport, då är man såklart intresserad av vad som har hänt i Saudiarabien den här sommaren.
Well, I think what we are witnessing at the moment in terms of Saudi Arabia's investment in the world of football is a total transformation of not only football but international sports in general.
Den här transformationen började efter att Mohammed bin Salman tog makten 2017 och Saudiarabien började investera i sport. Inte bara i fotboll utan också i Formel 1 och motorsport, i handboll, e-sport håller man på med mycket nu. Och alltså, när jag säger att Saudiarabien har börjat investera i sport så är det lite vagt. Det är ju massa olika grenar här. Det finns PIF, den statliga investeringsfonden. Det finns Aramco, oljebolaget som sponsrar massvis med tävlingar. Och så finns det NEOM, den framtida hypermoderna staden i Saudiarabien, som trots att den väl egentligen inte finns i någon reell bemärkelse ändå sponsrar och investerar i massa olika tävlingar. Men, och det här är Stanis Elsborg tydlig med, allt kommer från samma källa.
Yeah, when we talk about Saudi Arabia's investments in sport and who they are, it is in fact the regime or the rulers of Saudi Arabia. On top of that is of course Crown Prince Mohammed bin Salman, who is the architect behind their sports strategy. And then maybe the most important figure in Saudi Arabia's sports strategy is the person named Yasir Al-Rumayn.
Yasir Al-Rumayn är ordförande i Aramco, oljebolaget. Han är också ordförande i fotbollslaget Newcastle United och leder dessutom investeringsfonden PIF. Och det är då PIF som också äger de fyra största klubbarna i den saudiska ligan. Det är de som köper alla de här spelarna. Och Stanley säger att inga privata investeringar görs utan backning eller i alla fall någon slags blessing från staten. Så det är bakgrunden. Men grejen är att det här är ju egentligen ingenting nytt. Stater har gått in i fotboll tidigare. Qatar äger Paris Saint-Germain. Abu Dhabi äger Manchester City. Statsstödda ryska oligarker har köpt fotbollsklubbar förut. Det är liksom inte heller någonting nytt att massvis av fotbollsspelare byter klubb för extrema summor pengar. Stora klubbar har haft vana att dammsuga marknaden på alla tillgängliga och otillgängliga spelare som finns. Så har liksom näringskedjan sett ut. Men Stanis menar att det vi ser här nu med Saudiarabien, det är ändå något nytt.
Well, the new thing with Saudi Arabia being so active in the world of football is that they have so much money to put into the economic system. So when they buy a player or they raise the value of the player, it also raises the value of other players on the European continent.
Alltså visst, ryska oligarker är rika, Qatar är rika, Abu Dhabi är rika, men Saudiarabien, de är rikast av dem alla.
One thing is the scale of the thing. Of course, they can buy a whole lot more players with astronomic sums. That's one thing. But of course, also the other thing that is very important to highlight is, of course, the contracts they can offer the players is far beyond what any other club in European soccer can offer their players.
Ta Neymar som exempel. Han spelade tidigare i Paris Saint-Germain, som alltså ägs av Qatar. En annan ganska rik ägare. Då tjänade han enligt uppgift ungefär 550 miljoner kronor om året. Inte kattpiss, det var en av fotbollsvärldens absolut högsta löner. Nu säger rykten att han ska tjäna 2 miljarder om året. 2 miljarder. Det är ändå skillnad. Samma sak är det med Cristiano Ronaldo, som sannoliken inte blivit fattig på att spela fotboll under sin karriär i Europa, men som nu ändå tjänar många gånger mer än vad han någonsin har gjort. Det här gäller också spelare som inte alls har samma liksom offentliga profil som de här två. Marcelo Brozovic, en kroat som man ändå måste liksom kolla på fotboll för att veta vem det är. Han har gått från 100 till 200 miljoner om året i lön när han bytte italienska Inter mot saudiska ligan. Så visst, fotbollsvärlden har länge dealat med vansinniga summor, men det här är liksom något annat. Och jag menar, anledningen till att jag överhuvudtaget pratar om det här mer än att det gjort mitt intresse för fotbollstransfers ännu mer intressant, eller man ska säga, är att det här någonstans anses vara dåligt. Så även av mig. Det är inte bra att ett land som mördar journalister och där det är dödsstraff på homosexualitet gör så här. Det tycker jag nog ändå är okej att säga. Men enligt Stannis Elfsborg så är det inte bara därför som det här är dåligt. Det finns andra, lite mer, vad ska man säga, inom sportsliga anledningar också. Dels så skapar det här total inflation på marknaden. Om det tidigare varit så att England har kunnat köpa från Tyskland som köper av Belgien som köper av Danmark, om det nu är så istället att Saudi kan köpa av England, så påverkar det i förlängningen priserna på en dansk fotbollsspelare. De tidiga näringskedjorna är satta ur spel. Men det är också så att sättet som Saudiarabien gör det här på riskerar att påverka legitimiteten för hela sporten fotboll.
When I say that this is controversial or is it bad for the world of sport, it is not just because it is Saudi Arabia and they have their human rights violations. And one of the problems is that there are so many conflicts of interest when these authoritarian states engage in the world of sport. If we look at Saudi Arabia, there is the conflict of interest with the very, very important political figures having numerous positions and hats in the world of sport. So you can't have one person who is the chairman of a state-owned club. He is also the chairman of Newcastle United, and he is also the chairman of the state-owned oil company, and he is the governor of the public investment fund in Saudi Arabia. When they have all these positions, you can ask the question, will there be any deals being done under the table?
Så i fotbollsvärlden, eller kanske jag ska säga i fotbollseuropa, finns det en struktur som kallas för financial fair play. Den är omskrivet inte 100% välfungerande, men den finns där och den går i korthet ut på att man inte får skjutsa in en miljard i en klubb och sen bara köpa spelare för den och sen så liksom gå en miljard back det året. Det får man inte göra. Då blir man avstängd från europeiska klubblagsturneringar och sådär. Det man måste göra istället är att växa klubben, öka dess intäkter och se till att den går typ plus minus noll över tid. Så det många klubbar som vill bli bättre genom att köpa dyra spelare kämpar med, det är ju då att växa sin omsättning. Problem uppstår då om du är en klubb som Newcastle, som ägs av Saudiska investeringsfonden, och den Saudiska investeringsfonden också äger 4 lag i Saudiarabien, och något av dessa lag köper en spelare från Newcastle. Vad ska den spelaren kosta? De saudiska lagen kan ju betala 100 miljarder pund och på så sätt se till att Newcastle aldrig får problem med sin bokföring igen.
Another problem is that the same owner of one club, let's say Newcastle, and the chairman there, Yasir Al-Rumayyan, he is also the chairman of Aramco. So maybe in the years to come, we will see Aramco being the sponsor of Newcastle United, or it will be the new state-funded, state-owned company Riyadh Air, who is now the sponsor of Atletico Madrid in Spain, but they will of course also maybe be sponsor of one of the state-owned clubs of Saudi Arabia. And that makes it possible to ask the question, is this deal really what it seems to be? And that has been the case we have asked in terms of Manchester City and their sponsorship of Abu Dhabi.
Okay. Så att det här är de inomsportsliga problemen med det Saudiarabien gör. Men det finns andra problem också. Vad de är och vad allt det här kommer ta vägen efter det här. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Saudiarabien håller på att i grunden lägga om hur fotbollsvärlden fungerar. Man har köpt spelare för miljardbelopp och man kommer betala ännu mer i löner. Man har köpt en fotbollsklubb, man kommer med största sannolikhet köpa fler. Och jag fattar. Är man inte intresserad av fotboll så tänker man, jaha, okej, det här var lite tråkigt för er, men helt ärligt så verkar det inte som att fotbollsvärlden och dess ekonomi var superrimlig innan. Och det har man ju såklart rätt i. Men det finns andra aspekter av det här också. Dels så är det ju då sportswashing, alltså att man använder sport för att visa upp och snygga till sitt rykte i världen. Och Stanis Elsborg, som jag pratar med i det här avsnittet, han menar att ja, det kanske är så att jag, alltså Gunnar, kanske tycker sämre om Saudiarabien på grund av det jag ser. Men det gäller verkligen inte alla. Brassen Neymar, som alltså får miljardbelopp i årslön för att spela i Saudi, han har också inskrivet i sin kontrakt att han får betalt för varje positiv sociala medieinlägg han gör. Det här är alltså en av Brasiliens mäktigaste personer. Det gör rejäl skillnad. Samma sak med Cristiano Ronaldo. Men det är inte bara för omvärlden som regimen gör det här. Det är också för dess egna befolkning.
In terms of Saudi Arabia, it's also about the local population. Because when you can't offer people basic human rights and freedom rights, you have to offer them something else. And what they are offering them at the moment is entertainment activities. And included in this is of course sport. And music. that's sort of a mantra going back to the Roman Empire and the how the emperors used the gladiator fights to sort of pacify the audience.
Bröd och skådespel alltså. Men det är också så att man använder sport för utrikespolitik. Men kanske inte riktigt på det förenklade sättet som sportsportsnarrativet beskriver det. Saudiarabien har en vision som de kallar för Vision 2030. Och i extrem korthet går det ut på att oljan, som idag står för ungefär 50% av Saudis BNP, det kommer inte hålla för alltid. Världen brinner, olja är inte framtiden. Så istället ska Saudiarabien försörja sig på någonting annat. Och det här annat är delvis sport. Man tänker att i framtiden kan bli en intäkt, även om det idag är en enorm utgift. Men det är också andra saker som sport kan ta en till.
What sport can help Saudi Arabia to succeed in is to create new diplomatic relations, foster new trade deals, and of course it's also about power in the international system. So they are kind of using sport to go under the normal political radar, where they can get these, let's say, not so official meetings with other state leaders and important figures in the economic system in the world.
Okay, so how would that sort of work practically? Okay, say they buy the rights to host the Spanish Super Cup. How does that help them get a trade deal?
Well, I think a better example would be the acquisition of Newcastle, because when they buy a club in Great Britain, it's not because they are very much into football and British football. It's because they have very, very good relationship with the British government in terms of trade policies, and they want to expand the market for Saudi Arabia investors in Great Britain. So they will expand their diplomatic network. They will foster new diplomatic relations in Great Britain. And they do this all around the world and all around the sports world. And sport is the most popular cultural sector in the world. And many, many people want to be associated with the world of sport. So we will also see very, very high-profile persons in the world of sport who are there because of their companies, and Saudi Arabia will get access to them through the world of sport.
Så det vi pratar om är alltså de här inofficiella mötena. Alltså dels de fysiska platserna, de stängda rummen, men också det man kallar för soft power. Ägandet över sport som kulturellt fenomen gör saker med dynamiken i relationer. Politik är väldigt mycket relationer.
Saudi Arabia want to be a powerhouse just like the United States, just like China. And they are using sports as one sector. They are using art as another sector. They are using music as a whole other sector. They are investing in all sectors that's possible for them. That's not just in terms of diversifying the economy. It is, of course, also about fostering diplomatic relations, and the end goal is about power in international politics.
Så, för att avsluta på klassiskt journalistsätt, vad kommer att hända? Kommer de att lyckas? Kommer de köpa fler klubbar, fler spelare, fler sporter, hosta fler event, sponsra fler tävlingar, ge sig in i nya kulturella uttryck, knyta fler inofficiella kontakter, ha fler möten i VIP-boxar, skaffa sig mer soft power? Det enkla svaret, enligt Stanis Helsborg, är ja.
Yeah, I think it's very clear what is going to happen in the coming years, because the sports world itself have no interest in stopping Saudi Arabia. The leaders of the big organizations like the IOC, FIFA and so on are very, very much interested in the money that Saudi Arabia can put into the world of sport. We have seen this throughout history, and these organizations have had great relationship with our authoritarian leaders throughout history. So Saudi Arabia will keep investing in the world of sport, And I think they will transform the world of sport, because if they can't get the big sporting events that they would like to host, they will just create their own sport tournaments. And we've just seen that in terms, if we look at esports, they have just this past 14 days hosted the biggest esports events in the world with the biggest prize money that I think we have ever seen. And that's what they can do. They will just create their own esports tournaments. And they are also the owner of some of the biggest esports companies out there.
Så, en bild av framtiden för att muntra upp er den här veckan. Kapitalet är slut. Jag som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus. Stannis Elfsborg finns på Play the Game, som arbetar för transparens och demokrati inom sport. Han skriver också väldigt intressanta artiklar som man kan hitta om man söker på Play the Game. Kapitalet live på Skala den 20 september. Det kommer vara livepodd, det vill säga att jag och Jakob gör ett avsnitt av Kapitalet live. Det kommer handla om, håll i er nu, pengar. Jag ska intervjua Andreas Cervenka snart om det här. Det blir superhärligt och man kommer bara kunna höra det här live. Biljetter finns ute till försäljning. Snälla köp dem så att det inte blir pinsamt för oss. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen. Kristoffer Krok har mixat. Vi är tillbaka snart igen. Hej då!